Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Priscilla dricker upp det sista av vinet, sätter på sig skorna och stoppar bilnyckeln i fickan. Det är dags. Hon är redo. Hon kan inte längre stå emot rösterna eller deras uppmaningar. Det enda hon kan göra är att göra som de säger. Joan Kennedy hade rätt. Alla måste dö. Massmördarpodden, Priscilla Ford. Det här avsnittet skrivet av Ann Cordell. Ljudsättning och klippning har gjorts av Emil Drugge. Och jag heter Dan Hörning. Om min röst låter annorlunda idag så beror det på clownen Pogo. Resultatet av den övningen kan ni höra just nu i Seriemördarpodden där vi gör 12 avsnitt om John Wayne Gacy. Den 10 februari 1929 föds en liten afroamerikansk flicka i Berrien Springs i delstaten Michigan i USA. Hon har brunt hår och stora bruna ögon. Om hennes föräldrar vet vi ingenting, men vi vet att flickan döps till Priscilla Joyce Ford. Priscilla växer upp till att bli en intelligent och jordnära flicka. Berrien Springs har bara 1800 invånare 2010 och ligger i närheten av Lake Michigan. Priscillas uppväxt är höljd i dunkel och vi spolar fram till året 1957. Priscilla är då 28 år gammal. Dwight Eisenhower är USA:s president. I New York uppförs musikalen West Side Story för första gången. Jorden runt på 80 dagar vinner pris för bästa film på Oscarsgalan. Ingrid Bergman vinner pris för bästa kvinnliga huvudroll samma år. Elvis Presley och Tommy Steele är populära artister. På biodukarna kan man se skådespelare som Judy Garland, Kirk Douglas och Burt Lancaster. Rockmusiken och filmens värld inspirerar till 50-talets ungdomsmode. Det är på 50-talet som ungdomar får en egen kultur och klädstil. På 40-talet var det vanligt att ungdomar hade samma typ av kläder som vuxna. Men det är i princip på 50-talet som begreppet tonåring skapas. Priscilla är nu 160 cm lång och väger 56 kilo. Hon har axellångt hår som hon brukar kamma bakåt och sätta upp i en tofs. Priscilla är extraordinärt intelligent. Hon har en intelligenskvot på 140. Minimigränsen för att kunna bli medlem i Mensa ligger för närvarande på 131 enligt Wechslers skala. Priscilla bor kvar i Michigan, hon har träffat en man och hon har gift sig. Tillsammans har hon och maken 3 barn. Enligt uppgift har hon minst en son och minst en dotter. Dottern vi känner till, som är viktig i vår historia, heter Winter. Och hon är nu ungefär runt året. Vi vet inte hur gamla de andra barnen är. Informationen är minst sagt knapphändig när det gäller Priscillas bakgrund och familjesituation. Enligt tidningen CarsonNow.org från 2019 går någonting väldigt snett mellan Priscilla och hennes man. Ungefär här, en dag 1957, sköt Priscilla sin make i självförsvar och sen sköt hon sig själv. I vissa källor verkar det som att maken dör. Andra källor säger att han överlever och att paret skiljer sig långt senare. 15 år senare, 1972. Priscilla överlever sin egen skottskada och hon blir aldrig fälld för något brott i samband med den här incidenten. Trots allt det här behåller Priscilla vårdnaden om sina tre barn. Vi vet tyvärr inte vad som gjorde att Priscilla kände sig tvungen att skjuta sin man. Men det verkar som att hon lider av någon form av psykisk ohälsa. Priscilla går vidare med sitt liv och samma år, 1957, får hon jobb som lärare på en skola. Hon ska undervisa en väldigt liten skola, den har bara ett enda klassrum. Ett problem är att Priscillas högsta avslutade utbildning är Sveriges motsvarighet till gymnasiet. Hon har alltså ingen lärarkompetens. Den lilla skolans styrelse är orolig över att Priscilla inte kommer att kunna klara av jobbet. Dessutom är hon den första afroamerikanska läraren i området. När Priscilla arbetat några veckor inser snart styrelsen att oron var helt obefogad. Priscilla är en begåvad och omsorgsfull lärare. Hon är populär bland barnen och hon är duktig på att undervisa. Hon får stanna kvar och undervisa på skolan. Hon tycker så mycket om sitt arbete att hon bestämmer sig för att utbilda sig till lärare parallellt med sin tjänst. 1966 blir hon på så sätt behörig lärare. Det går 4 år, det blir 1970. Priscilla avslutar sin anställning på skolan och flyttar till Buffalo i delstaten New York. Åtminstone dottern Winter följer med. Winter är nu ungefär 12 år gammal. Det är högst oklart om de andra två barnen flyttar med till Buffalo. Vi vet inte heller hur Priscilla försörjer sig i Buffalo. Priscillas familj och vänner har berättat att någonting med Priscilla förändrades under 1970. Priscilla går från att ha varit jordnära och realistisk till att bli bizarr och underlig. Hon säger väldigt konstiga saker och hon tycks höra sånt som ingen annan kan höra. Hon börjar prata om att hon har lika stark kraft som Gud. Och hon berättar att hon har två själar extra i sig. Det är Adams själ, ja, alltså Adam från Adam och Eva. Och det är dessutom Jesus Kristus själ. Priscilla måste själv märka att någonting inte riktigt stämmer. För nu vänder hon sig till psykiatrin. Där får hon diagnosen paranoid schizofreni med våldsamma tendenser. Som vi har berättat tidigare så ser diagnoskriterierna för just schizofreni väldigt annorlunda ut på 70-talet i USA jämfört med idag i Sverige. Man la större fokus på ångest och stress som kriterier. Senare på 70-talet började belysas att USAs utredningar för schizofreni var bristfälliga. Så vi kan helt enkelt inte vara säkra på vad den här diagnosen betydde. Idag är paranoid schizofreni den vanligaste formen av schizofreni. Tillståndet innebär att personen får återkommande psykoser med vanföreställningar och eller rösthallucinationer och ofta även paranoia. Den drabbade upplever verkligheten annorlunda. Sjukdomen påverkar livet för personen i hög grad. Och dessutom påverkar det människorna i dennes närhet. Priscilla får medicin utskriven men hon bestämmer sig snart för att vägra ta den. Istället börjar hon dricka alkohol i stora mängder. Priscilla är dessutom sedan länge en riktig storrökare. Och nu börjar hon dessutom experimentera med cannabis. 1972 kommer Priscillas son hem efter sin tjänstgöring i armén. Han är nöjd med sin insats och ser fram emot att få berätta allt han har varit med om för sin mamma. Det här kan handla om Vietnamkriget, men vi är inte säkra. Mötet blir en besvikelse. Sonen blir ledsen och orolig när han träffar sin mamma igen. Priscilla är nu helt beroende av alkohol och har dessutom kvar sina vanföreställningar. Om Priscillas make fortfarande lever så skiljer de sig just 1972. Priscilla ska då ha sagt till sina barn att hon hoppas att Gud kommer att straffa deras pappa. 1973 flyttar Priscilla igen, troligen enbart tillsammans med dottern Wintel till Reno i Washoe County i delstaten Nevada. Det är inte direkt runt husknuten. Mellan Buffalo och Reno är det nästan 3900 km med bil. Om man kör bil, den sträckan tar ungefär 35 timmar. I Reno möts Priscilla och Winter av en vacker valvbåge som leder trafiken in i staden via Virginia Street. Fäst på bågen sitter en stor neonskylt med texten Reno, den största lilla staden i världen. Gatorna kantas av restauranger och kasinon med stora lysande neonskyltar så långt ögat kan nå. En och annan bordell trängs med restauranger och kaféer. Reno är lite som Las Vegas, fast mindre. Staden brukar till och med kallas för Las Vegas lillebror. Den kallas också ibland för syndens stad, precis som Las Vegas. Reno kallas även för skilsmässornas stad. Reno har nämligen rykte om sig att där går det fort att genomföra skilsmässor. Det tar bara 6 veckor och ibland ännu kortare tid. I USA brukar annars en skilsmässa överlag ta någonstans mellan 3 och 24 månader. Det beror helt på om parten är överens eller inte och om det finns barn inblandade. Skilsmässor drar in mycket pengar till Reno genom advokatarvoden, hotellnätter och restaurang- och kasinobesök. Men Priscilla Ford är varken i Reno för att spela bort sina pengar eller för att skilja sig. Priscilla mår inte alls bra. Både vanföreställningen och hennes alkoholproblem har blivit värre. Hon inser att hon återigen måste ta kontakt med psykiatrin, vilket hon också gör. Psykiatrin bedömer att hon mår så pass dåligt att hon behöver läggas in. Winter är nu 17 år gammal. Vi vet inte vem som tar hand om henne eller om hon bor själv under den här tiden. På psykiatriavdelningen vårdas Priscilla och får en ny diagnos, passiv-aggressiv personlighetsstörning. Symptomen på det är bland annat att personen skyller ifrån sig på andra, klagar ofta och har svårt att göra saker mot sin vilja. Den drabbade tycker inte om att behöva ta ansvar och kommer ofta med en rad ursäkter för att inte ha gjort det den skulle. Personen är ofta fientligt inställd och arg. Symptomen kan öka med åren och störningen är kronisk. Många har den här personliga störningen utan att veta om det och den kan uppkomma både genom arv och miljö. Förmodligen blir Priscilla medicinerad under behandlingen, men när hon kommer ut slutar hon att ta sin medicin tämligen omedelbart. Priscilla håller sig kvar i Reno, men 1974 går det snett för henne. Hon blir nämligen gripen för misshandel och olaga intrång. Vi vet inga detaljer. Hon verkar inte få någon större påföljd för brotten. Vad vi däremot vet är att dottern Winter efter händelsen blir omhändertagen av socialtjänsten i Washoe County.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hon blir placerad i ett fosterhem, men det kan inte vara särskilt länge eftersom hon nu börjar närma sig 18 års ålder. Priscilla upplever den här fosterhemsplaceringen som en regelrätt kidnappning. Socialtjänsten har kidnappat hennes barn. Det här är fruktansvärt för Priscilla. Hennes värld rämnar och hon är fullständigt förkrossad. Hon känner också att hon inte kan göra någonting åt det här just nu. Hon bestämmer sig för att flytta tillbaka till Buffalo. Hon känner själv att hon mår jättedåligt och hon funderar över hur hon ska kunna få hjälp. Istället för att kontakta psykiatrin igen som hon har gjort förut uppsöker hon denna gång ett katolskt kloster och ber nunnorna om hjälp. Nunnorna tar emot henne med öppna armar och tar hand om henne en tid. Efter ett tag inser nunnorna att de inte har förmågan att hjälpa henne. Priscilla har starka vanföreställningar och envisas med att beskriva sig själv som gudomlig, vilket nunnorna inte uppskattar. De tror inte heller på hennes prat om att Jesus Kristus själ och Adams själ finns inuti henne. Priscilla vänder sig till psykiatrin igen och under åren som går har hon kontinuerlig kontakt med psykiatrin. Vården hjälper henne på de sätt de kan. Priscilla blir inlagd flera gånger. Vissa källor säger 7 gånger totalt. 1978 blir hon behandlad på en psykiatrisk avdelning i delstaten Idaho. 1979 blir hon inlagd i Buffalo. Winter är nu alltså myndig och bygger förmodligen upp sitt eget liv. Någonstans, kanske i Reno. Det blir maj 1980. Priscilla är nu 51 år gammal. Hon har flyttat igen från Buffalo till Maine. Hon befinner sig alltså fortfarande i delstaten New York. Det är vår i luften och Priscilla känner att nu äntligen börjar tillvaron se lite ljus ut. Hon får anställning på ett företag men hon slutar snart. Hon är också under den här perioden väldigt rasistisk mot afroamerikaner trots sitt eget ursprung. Men det här är en period när Priscilla mår lite bättre. Hon bestämmer sig för att ta upp kampen om att få tillbaka vårdnaden om sin dotter. Trots att Winter nu alltså är 24 år gammal. Priscilla bestämmer sig för att kontakta en advokat. Ett möte bokas och Priscilla lägger fram sin sak för advokaten. Hon berättar för advokaten att om hon inte får hjälp med att få tillbaka vårdnaden om Winter så kommer hon att åka runt i delstaten New York och döda alla människor som hon ser. Advokaten tackar artigt nej till uppdraget och Priscilla kontaktar inte någon annan advokatfirma. I november 1980 är Priscilla fortfarande bosatt i Maine. Men hon har bestämt sig för att ta en längre biltur. Hon tar sin blå Lincoln Continental i 1974 års modell och påbörjar sin långa bilresa. Hon åker västerut mot San Francisco som är hennes slutmål. Den här sträckan, Maine till San Francisco, är 4400 kilometer och det tar ungefär 42 timmar att köra effektiv tid. Priscilla stannar ut med vägen flera gånger för att sova och äta. Hon tar in på motell längs vägen om kvällarna. När hon börjar närma sig San Francisco kommer hon att tänka på Reno där hon ju bodde tidigare. Reno ligger ju nästan på vägen till San Francisco. Dessutom Kanske Winter, hennes dotter, är kvar i Washoe County. Hon kanske till och med är i Reno. Priscilla tänker att hon ska hitta sin dotter igen. Hon svänger av mot Reno och snart ser hon skylten, den största lilla staden i världen. I Reno löser hon in en check för att få ut kontanter. Det är ju dyrt att resa så långt som hon har gjort. När hon promenerar runt i Reno upptäcker hon att hon verkligen har saknat sin gamla stad. Hon bestämmer sig för att stanna kvar i Reno, både för att bo där och för att leta efter Winter. Hon har ingen riktig plan för hur hon ska hitta sin dotter. Men hon vet att hon behöver en inkomst. Hon lyckas skaffa ett jobb som varupackare på Macy's. Macy's är en varuhuskedja som finns över hela USA. Med drygt 800 filialer. Det äldsta Macy's grundades på 1800-talet redan. Priscilla lyckas sköta sitt jobb någorlunda okej. Veckorna går. Det blir den 27 november 1980. Thanksgiving. Vi befinner oss fortfarande i Reno. Det gifta paret Bob och Shirley Horn är på semester i Reno. De har varit i staden ungefär en timme. Hand i hand strosar de längs Virginia Streets trottoar i jakt på en restaurang för att äta lite mat. Klockan är 14.45 den 27 november. Priscilla har precis ätit kex och druckit ett gott torrt vin i sin lägenhet. Flera flaskor gott torrt vin. Priscilla har som vanligt rösthallucinationer från och till. Men den senaste tiden har hon hört en specifik röst som tydligt har uppmanat henne till att utföra en speciell handling. Rösten tillhör inte vem som helst. Det är Joan Kennedy som talar i Priscillas huvud. Joan Kennedy är frun till senatorn Edward Kennedy. Joan är väldigt envis och hävdar att Priscilla måste utföra det här dådet. Nu kan Priscilla inte stå emot längre. Hon lägger in kexen i skafferiet. Hon ställer vinglaset på diskbänken och går ut i hallen. Där sätter hon på sig sina skor, plockar på sig bilnyckeln och lämnar lägenheten bakom sig. Hon går ner mot parkeringsplatsen. Hon är verkligen inte nykter när hon sätter sig bakom ratten i sin blå Lincoln Continental. Hon fumlar med nycklarna i tändningslåset och vrider om nyckeln innan motorn hoppar igång. Hon tar ett stadigt grepp om ratten och börjar köra ut från parkeringsplatsen. Hon får verkligen inte göra Joan Kennedy besviken. Klockan är strax innan 15.00 den här soliga torsdagseftermiddagen. Bob och Shirley Horn är långt ifrån ensamma på trottoaren. På grund av det fina vädret är många ute och spatserar den här dagen. Uteserveringarna får folk att flockas kring de runda borden i solskenet. Andra besökare i staden är på väg in eller ut från någon av den uppsjö av kasinon som finns längs Virginia Street i Reno. Gatans ljud blandas med de karaktäristiska ljuden från kasinon och spelhallar i närheten. Det klinkar och plonkar inifrån och emellanåt tjuter någon förtjust efter en vinst. Dofterna från restaurangerna blandas med avgaserna från trafiken. Polismannen Richard Kirkland befinner sig i hörnet av Second och Virginia Street längre ner på gatan. Richard är på väg till polishuset för att gå på sitt skift. Det är skönt i solen och Richard njuter lite grann av värmen. Han stannar upp och spanar ut med gatan åt båda hållen. Här ligger barer, restauranger, hotell, kasinon och strippklubbar tätt. Richard blir stående ett tag och betraktar de förbipasserande människorna. Han hoppas innerligt på att det ska bli ett lugnt skift under Thanksgiving. Han går vidare in på en sidogata mot polishuset och snart är han framme. Bob och Shirley har inte kunnat bestämma sig för vad de ska äta ännu. De har stannat utanför en restaurang för att titta på menyn och se vilka rätter som erbjuds. Plötsligt hör de ett högt skrik. Bobs första reaktion är att det låter som en kvinna som skriker på ett lekfullt eller skämtsamt sätt, så han struntar i att vända sig om för att se efter. Priscilla har kommit in till centrum och rattar in bilen på Virginia Street. Hon kör i riktning norrut. Det är mycket liv och rörelse längs gatan och det verkar vara en helt vanlig dag. Och det är en helt vanlig dag. Tills det ögonblick då Priscilla styr bilen mot trottoarkanten. Hon tvekar inte en sekund när hon girar upp på trottoaren. Hon trycker gasen i botten och pressar bilen att köra fortare. Bilen hinner komma upp i nästan 65 km i timmen när Priscilla stöter emot en mindre vägskylt på trottoaren. Det stoppar inte bilen alls, men det skapar ett högt ljud som drar till sig uppmärksamhet. Bob och Shirley tar snabbt blicken från menyn när de plötsligt hör det höga ljudet. Samtidigt ser de två gula ljuslyktor som kommer rakt emot dem i full fart på trottoaren. De hinner inte förstå vad som händer och varken Bob eller Shirley hinner kasta sig åt sidan. Den blå bilen kommer rusande emot dem med sån fart att Shirley åker upp på motorhuven och ramlar av först efter flera meter. Bob blir också påkörd och faller ihop på trottoaren. Priscillas vansinnesfärd fortsätter. Hon kör skoningslöst på människa efter människa. Efter 30 meter är hon fortfarande på trottoaren och korsar vägen över ett övergångsställe. Priscilla fortsätter ungefär 100 meter till på nästa trottoar. Färden har pågått i 5 kvarter när hon girar ut på vägen igen och till slut är hon tvungen att bromsa in. Hon har nämligen kommit fram till ett rödljus och det står redan en bil framför henne. Bob slår upp ögonen. Hela kroppen värker och han har svårt att röra sig. Han försöker se sig om efter sin fru Shirley, men han har svårt att lokalisera henne. Överallt ligger det kroppar. Folk skriker av smärta och panik. Vägskyltar ligger nerprejade. När Bob väl får syn på Shirley flera meter bort försöker han krypa fram till henne. Han har fruktansvärt ont och det går väldigt långsamt. När han kommer fram är han först övertygad om att Shirley inte längre är i livet. Hon har ett stort jack i huvudet. Men när han har kommit fram till henne och rör vid henne slår hon upp ögonen. Richard Kirkland har i princip bara hunnit in på polishuset när han får ett anrop på polisradion från en kollega. Någon har åkt en vansinnesfärd ut med trottoaren på Virginia Street. Richard blir chockad. För bara några minuter sedan så befann han sig själv på just den gatan. Tillsammans med några kollegor tar han sig snabbt till brottsplatsen. De får information av ögonvittnen om att bilisten körde en blå Lincoln. Polisen har tur, för bilisten har inte smitit ifrån platsen. Bilen står där stilla vid trafikljus. Polisen närmar sig snabbt föraren som fortfarande sitter i förarsätet. En annan polis drar ut kvinnan ur bilen och handfängslar henne. Kvinnan är väldigt, väldigt arg och skriker obsceniteter. Kollegorna ser sig omkring. Gatan ser ut som ett slagfält. Orörliga kroppar och trasiga kläder ligger utspridda som efter någon form av naturkatastrof. Snart ljuder sirener och flera ambulanser kör in på Virginia Street och försöker ta sig fram så gott det går. John Oakes är en vice distriktsåklagare i området. Han blir blixtinkallad till brottsplatsen. Han konstaterar också att det ser ut som en krigszon med sargade kroppar och skräp överallt. John ser till och med avslitna kroppsdelar. Sjukvårdspersonalen tar hand om de skadade och en efter en blir körd till sjukhus. 13 personer körs till Washoe Medical Center 13 minuter bort. 10 personer lämnas av på St. Mary's sjukhus ungefär lika långt bort. För Bob Horn är läget mycket kritiskt. Han har allvarliga inre blödningar och blir förd till Washoe Medical Center i akutfart. Shirley är också en av de som behöver sjukvård och hon körs till samma sjukhus men i en annan ambulans. Priscilla förs också till Washoe Medical Center. Sjukvårdspersonalen sätter upp ett temporärt traumacenter i form av ett stort tält utanför sjukhuset. På Virginia Street försöker blåljuspersonal hålla ordning på folksamlingen som har samlats längs hela gatan. Folk är oroliga och ingen förstår egentligen vad som riktigt har hänt. När den sista skadade har tagits om hand kan sjukvården konstatera att vansinnesfärden resulterade i 23 skadade. Flera av dem mycket allvarligt skadade. 6 personer reser sig inte från gatan. Det är 6 som har dött. Det är 3 kvinnor och 3 män. Offren har av någon anledning inte offentliggjorts och vi har inte listan på offren som dog. Bob är omtöcknad när han i ilfart blir körd i en sjukhussäng i sjukhusets korridorer. På ena sidan springer en ambulanssjukvårdare och på andra sidan en sjuksköterska från sjukhuset. Bob kan höra ambulanssjukvården säga till sjuksköterskan att hon måste se till att han inte somnar. För om Bob somnar, då kommer han att dö. I traumacentret utanför Vashu Medical Center uppehåller sig åklagaren John Oakes i närheten av Priscilla hela tiden. Priscilla är fortfarande handfängslad och poliser vaktar henne. John Oakes tycker det känns märkligt att hon beter sig väldigt lugnt och känslokallt. John Oakes och Priscilla sitter i flera timmar vid sidan av det stora tältet. Den större delen av tiden är de tysta. Vid ett tillfälle vänder Priscilla plötsligt på huvudet och tittar rakt in i John Oakes ögon. Sen frågar hon hur många människor som hon har dödat. John Oakes har inte informerats om det, men han har en ungefärlig uppfattning och svarar 5 eller 6. Bra, säger Priscilla då. Sen tillägger hon att ju fler döda, desto bättre. Hon kallar även mordoffren för odjur och grisar. Hon förklarar för åklagaren att hon körde ihjäl de här människorna för att få uppmärksamhet för hennes vårdnadstvist gällande hennes dotter Winter som togs ifrån henne för 7 år sedan. Allt hon vill är bara att hitta sin dotter. Priscilla är inte lika arg längre som hon var direkt efter gripandet. John Oakes tycker till och med att hon ser harmonisk och fridfullt ut. Men han får också intrycket av att hon är väldigt självgod. Hon verkar nästan stolt och nöjd över det hon har gjort. Efter närmare 5 timmar tillsammans med Oakes och någon form av sjukvård får man anta, blir Priscilla förd i polisbil till polisstationen. Exakt varför hon blev sittande där så länge är oklart. Men eftersom det har tagit så lång tid så har en stor samling journalister samlats utanför polisstationen. Kamerorna smattrar och varenda journalist på plats försöker överrösta varandra i hopp om att få ett uttalande från poliserna, från vice distriktsåklagaren eller allra helst från den misstänkta. När Priscilla och 2 poliser passerar en av fotograferna, nämligen Marilyn Newton från tidningen The Reno Journal, stannar Priscilla tvärt och ser rakt på Marilyn. Och sen säger hon citat: "Du var med en söt en. Dig kommer jag att komma ihåg." Sen går hon vidare med poliserna. Det första poliserna gör inne på polisstationen är att genomföra ett alkoholtest. Testet visar att Priscilla har 1,62 promille alkohol i blodet. 1,62. Rattfylla i Sverige är vid 0,2 promille i blodet och grov rattfylla 1,0 promille i blodet. Priscilla var alltså skyldig till grov rattfylla om det hade varit Sverige. Det bestäms att Priscilla måste nyktra till innan det är dags för förhör. När de bedömer att hon är tillräckligt nykter så för de in henne i ett kalt förhörsrum. Det är ett enkelt inrett rum med ett litet bord och 2 stolar. Här ska Priscilla förhöras med hjälp av den senaste tekniken, nämligen VHS. Videobandinspelning. Det här är alldeles nytt i Reno 1981 hos polisen. Det här känns som en banbrytande teknik för poliserna. Genom att spela in förhören tänker polisen att de kommer kunna gå tillbaka sen och se exakt hur klar och medveten Priscilla egentligen är. Det verkar alltså som att de redan nu misstänker att det rör sig om psykisk ohälsa. Priscilla anhålls för mord på 6 personer och 23 mordförsök. Ingen av de 23 skadade dör. Alla räddas av sjukvården. Bob, som hade fått allvarliga inre blödningar av sina skador, och hans fru Shirley överlever också. De vårdas en tid på sjukhuset, och när de efteråt får händelseförloppet klart för sig inser de vilken tur de har haft. De kommer till slut fram att de överlevde förmodligen tack vare att Priscilla körde på en man före Bob och Shirley på trottoaren. Under polisförhören förklarar Priscilla att hon faktiskt är oskyldig, och anledningen till att hon är oskyldig är att hon är spritt språngande galen. Mellan förhören hos polisen sitter Priscilla i häktet. Där berättar hon en dag för en fängelsevakt att morden var någonting som hon var tvungen att göra. Personerna som hon körde på var, enligt henne, bara bestar och djur i bur som hade släppts ut i det fria. Poliserna granskar mycket riktigt sina videoinspelningar av förhören direkt när de har gjort dem och kommer fram till att Priscilla mycket väl vet vem hon är och vad hon har gjort.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Och det här kommer att för åklagaren bli ett viktigt bevis. Dödskörningen på Virginia Street skapar stora rubriker i media. Tidningarna Nevada State Journal och The Reno Evening Gazette skriver detaljerade beskrivningar om massakern, och de följer fallet noggrant. 2 vittnen till dådet uttalar sig i The Reno Evening Gazette. Det ena vittnet säger att det såg ut som att någon hade använt en stor gräsklippare och prejat ner människor. Ett annat vittne berättar att hon ska ha sett Priscilla komma rakt emot henne med en påkörd människa på motorhuven. Båda vittnena intygar att Priscilla siktade på människor att köra på. Båda vittnena kom nätt och jämnt undan. De berättar också att lemlästade kroppar låg på både vägen och trottoaren, och att det var väldigt svårt för ambulans och polis att ta sig fram på platsen. Domaren i Priscillas kommande rättegång inser ganska snart att Priscilla behöver psykiatrisk behandling för att kunna bli stabil nog att kunna genomföra en rättegång. Detta bestäms den 29 januari 1981. 3 månader senare inleds den psykiatriska behandlingen. Förutom Priscillas ganska allvarliga psykiska ohälsa blir hon även behandlad för sitt alkoholmissbruk. En dag berättar hon för en läkare om alla röster hon brukar höra i sitt huvud. Hon säger att hon måste lyda de här rösterna, och speciellt Joan Kennedy. Priscilla uppger att det var Joan Kennedy som låg bakom dådet, eftersom hon talade till Priscilla inne i Priscillas huvud. Den 12 november 1981, nästan ett år efter massmordet, är det slutligen dags för rättegång. Priscilla bedöms på något sätt som tillräckligt stabil för att klara av den. Priscilla vill till en början inte ha någon försvarsadvokat. Hon tänker att det är en bra idé att försvara sig själv i rätten. Gör aldrig det. Det går inget bra för Priscilla, och hon väljer ganska snart att använda sig av en försvarsadvokat istället. Det här är ett väldigt svårt fall att vinna för Priscillas försvarsadvokat. 100 vittnen hörs under rättegången, och fler än 500 bevis läggs fram. När ett av vittnena sätter sig i förhörsbåset blir det så tyst i rättssalen att man kan höra en knappnål falla. Det är åklagarens vittne. Vittnet är Priscillas dotter Winter. Winters historia sprider lite klarhet över hur dysfunktionell familjen Ford verkligen hade varit. Winter berättar för rätten att hennes mamma lärde henne att röka marijuana när hon var 9 år gammal. Winter berättar också att Priscilla hade en plan för henne. Hon ville inseminera Winter så att hon skulle genomgå en jungfrufödsel och på så sätt skulle en ny messias födas. Priscilla får vittna. Då berättar hon för rätten att hon faktiskt är Jesus ande. Hon är en reinkarnation av Adam och hon är dessutom den helige ande själv. Därför, hävdar Priscilla, är hon oförmögen att synda. Alltså kan hon inte vara skyldig till dådet. Inte långt senare säger hon att hon genomförde den saken för att hon ville ha uppmärksamhet. Uppmärksamhet eftersom socialtjänsten hade tagit hennes dotter ifrån henne. Vid ett annat rättegångstillfälle säger Priscilla att det var nog något slags mekaniskt fel på bilen den där dagen som gjorde att hon råkade köra upp på trottoaren. Priscilla berättar helt olika historier som motsäger varandra. Under tiden, vid något tillfälle, erkänner hon alla morden och mordförsöken. Men hon hävdar också flera gånger att hon är helt oskyldig. Vid ett tillfälle säger hon att det här var den bästa dagen i hennes liv. Hon var så lycklig när hon körde där på Virginia Street att hon tror att hon aldrig någonsin kommer bli lika lycklig igen. Hon kände på ett sätt att hon redan var i himlen. Priscilla får massor av frågor av åklagaren och hon svarar på alla frågor, mer eller mindre vansinnigt. Hon verkar oberörd när hon får se bilder av de 6 mordoffren. Priscillas försvarsadvokat försöker avråda henne från att tala i rätten överhuvudtaget. Men Priscilla lyssnar inte på sin försvarsadvokat. Åklagaren frågar vid ett tillfälle om Priscilla brydde sig om att de här människorna dog. Då svarade Priscilla, citat, "Varför skulle jag bry mig om det? Det finns ju ingenting som jag kan göra åt saken." Åklagaren hävdar envist att Priscilla mycket väl vet skillnaden mellan rätt och fel och inte är för psykiskt sjuk för att kunna dömas. I rätten vittnar en av poliserna som förde Priscilla till polisstationen på morddagen. Han berättar att Priscilla sa till honom att hon avsiktligt tog sig till Virginia Street för att köra över så många människor som möjligt. Priscilla hade också sagt till polismannen att en Lincoln Continental kan göra mycket skada. Hon ska också ha berättat för honom om alla rösterna i hennes huvud och sedan sagt, citat, "Jag är en lärare. Jag är trött på livet. Jag vill ha uppmärksamhet och jag är trött på alla problem. När jag fick uppmaningen att köra på en massa människor av John Kennedy, då var det samtidigt en annan röst som sa åt mig att jag var alldeles för fin för att göra något sånt." Slut citat. Priscillas försvarsadvokat hävdar att Priscilla led av psykisk ohälsa på morddagen. Därför borde hon inte kunna dömas till döden, utan istället borde hon dömas till rättspsykiatrisk vård. Åklagaren hävdar åt sin sida att Priscilla är ondskan personifierad och därför måste hon straffas hårt. Flera medicinska experter vittnar. De säger att Priscilla lider av ett flertal olika psykiska sjukdomar. Alla ni har talas om, och kanske några till, alltså schizofreni med religiösa vanföreställningar, paranoid psykos och en passiv-aggressiv personlig störning. Rättegången fortsätter. Den 20 mars är det dags för domslut. Juryn överlägger i 13 timmar och sen kommer de fram till att Priscilla är skyldig till 6 mord och 23 mordförsök. Efter det är det dags för att bestämma straffet. Juryn måste ta ställning till om Priscilla ska få livstidsfängelse eller dömas till döden. Det tar 5 dagar för juryn att komma fram till att Priscilla måste avrättas. Hon döms till döden och hon ska gasas till döds i delstatens gaskammare. Dessutom, för de 23 mordförsöken, döms hon till 20 års fängelse per mordförsök. Hon ska sitta i fängelse i 460 år. Den här utdragna rättegången blev den dittills dyraste i staden Renos historia. Priscilla placeras i fängelset Southern Nevadas Women's Correctional Center i Las Vegas. Priscilla och hennes advokater överklagar dödsdomen ett antal gånger under de närmaste 18 åren. Dödsdomen kvarstår dock. Nevada är en av delstaterna som har dödsstraff i USA. Idag har dödsstraffet problem i Nevada. Den nuvarande guvernören har sagt att han inte tänker avskaffa det. 49% av Nevada-borna är mot dödsstraff och 46% är för. 2005 är Priscilla fortfarande dödsdömd och Nevada använder sig fortfarande aktivt av dödsstraff. Den senaste avrättningen i Nevada var 2006. Priscilla inväntar sin avrättning, men hon hinner aldrig bli avrättad. Hon är nämligen svårt sjuk i KOL eftersom hon har kedjerökt i princip i hela sitt vuxna liv. Hon dör under 2005 till följd av KOL. En anställd på fängelset uttalar sig efter att Priscilla har dött. Han säger att hon var arg den dagen hon utförde massmordet. Hon förblev arg, hon var alltid arg och hon dog troligen arg. En annan anställd på fängelset minns en annan sida av Priscilla. Han tycker att hon var väldigt tyst under den sista tiden i fängelset. Hon var en bra fånge, hon skapade aldrig några problem i fängelset och hon bröt aldrig mot några regler. Priscilla Joyce Ford blev 75 år gammal. Massmördarpodden finns på Facebook. Följ oss gärna där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning. Så är lätt att hitta. Just nu pågår Seriemördarpoddens sommarspecial om John Wayne Gacy. 12 avsnitt skrivna av David Oskarsson. De hittar ni hos Podme. Det är snart dags för avsnitt 100 av Massmördarpodden. Det är min sjätte podd som når 100 avsnitt. Traditionen bjuder att avsnitt 100 är en paneldiskussion mellan de människor som är inblandade i podden. Så i avsnitt 100 kommer ni få träffa Drugge, ljudteknikern, och ni kommer få träffa några manusförfattare. Och så kommer jag förstås vara med. Jag hoppas ni kommer att gilla det. Efter avsnitt 100 är det dags för Massmördarpoddens största satsning under 2021. Då ska vi ta upp ett 500 år gammalt fall, Stockholms blodbad. Tack till Ann Cardell för det här manuset. Tack till Drugge för arbetet med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.